Allt som jag pratat om handlar om detta. Börja leva eller börja dö.
Det är egentligen tydligt från to be or not to be.
Här har vi Kai Pollack. Vilken ära att få träffa dig igen. Jag gjorde ju en P1-intervju med dig. Vad räknar vi ut att det var nu? Nästan, ja, kanske mer än 25 år sedan.
Ja, jag tror det är 30 eller något, men länge sedan.
Ja. Ja. Du ser ungefär likadan ut som...
Okej.
Ja. Du är dig själv.
Ja. Okej.
Ja, det var ju spännande. Men jag har längtat verkligen efter att få träffa dig igen och få ställa frågor till dig och få höra dig berätta om det som du ofta är ute och föreläser om och sådär.
Ja.
Men ja, du är också för svenska folket kanske än mer filmregissör än, jag vet inte.
Det vet inte jag heller, men kanske. Många såg ju Så som himlen.
Ja.
Många såg den.
Mm. Så du har som två ben, ja, där kan, ja, man säga.
Jag har tyckt det varit väldigt roligt. Alltså dels jag älskar att göra film, men jag tycker också att det är så spännande att möta människor i verkligheten. Så att säga, vara i Borlänge, möta människor från hemtjänsten eller vad det är. Det är, har varit bra för mig.
Vad är din huvudtes då och hur har den vuxit fram? Hur blev det så här?
Alltså huvudtesen tror jag, och det har ju med mig själv att göra. Det är, jag upptäckte för 32 år sedan att jag hade en trosats, alltså en belief, en djup inre övertygelse på tankesnivå. Det var på en workshop i Amerika, så upptäckte jag att jag hade trosatsen I'm not good enough, jag är inte helt okej som jag är. Och det var genomgripande, att alltså jag hade aldrig riktigt vetat om att jag djupt inne i Kai fanns en tanke som sa du är inte helt okej som du är. Och det var otroligt fantastiskt, därför att jag upptäckte och fick ju på den där workshopen förstå två olika insikter. Den ena insikten är att den är inte sann.
Och den, alltså, var det här någonstans?
Det är i Amerika.
Ja just det, du åkte iväg dit. Mm. När var det här?
Detta var efter jag gjort filmen Älska mig, det var 1980. Det är 7. Då åkte jag dit och gick på den där workshopen. Men alltså, det fanns, det viktiga är att upptäcka för det första att jag har den trotsatsen, och på den här kursen kan man väl säga att det var 85% av människorna hade den trotsatsen. I'm not good enough. Den är inte sann. Det är väldigt viktigt att kunna förstå. Den är ditlagd av andra, så att säga, oförstående vuxna, en kultur, skolan och allt möjligt. Men ingen annan än jag kan ändra den trosatsen. Så att jag kan leva mitt liv med den falska tanken, jag är inte helt okej som mig. Eller kan jag arbeta för att ändra den trosatsen till jag är helt okej som mig och du är helt okej som det är och så vidare. Och det är ett makabert enormt skift i en människas liv när den kan säga eller ändra sin trosats om sig själv. Och det kan man säga, det har alltså med mina tankar om mig själv att göra. Och det är väl huvudtesen i, det har varit viktigt för mig. Och det är huvudtesen i det som jag försöker berätta för andra människor om. Du kan också ändra din trosats. Den tanken du har om dig själv. Du är långt större än vad dina tankar om dig själv säger att du är. Det är...
Ja, det jag har tagit till mig mycket hos dig, det är det här att dina tankar förändrar hur du uppfattar omvärlden.
Ja, absolut.
Så att om du är helt ett riktigt trivialt exempel då, om du går ut på stan och handlar och är på himla bra humör, och då är ju kassörskan jättetrevlig och busschauffören är en hyvensprick. Men när det är tvärtom och jag är irriterad och sur och vresig, då är alla i vägen och så vidare.
Alltså det finns
så att det händer någonting där. Tankarna gör någonting med hur...
Absolut.
Det kan ju inte förändra, jag tänker så här, för det kan ju inte förändra verkligheten.
Nej,
verkligheten är det så.
Ja, precis. Men alltså, det finns en mening som jag har klistrad under på min dator. Och den läser jag då varje dag. Det finns ingen värld åtskild från det du önskar. Och i detta ligger din fullkomliga befrielse. Ändra bara ditt sinne om vad du vill se, och hela världen måste ändra sig i enlighet med detta. Mm. Och det tar en tid innan man verkligen förstår, vadå? Det finns ingen värld åtskild från det du önskar. Va? Kan det verkligen vara så? Men när ni provar på något mycket enkelt exempel, så börjar man förstå den. Låt oss säga det här exemplet som väldigt många människor känner igen. Du kommer hem efter en dag på jobbet och så ser du denna röra av skor i hallen. Och du kan välja i det ögonblicket, bli störd och irriterad på den här, det måste ju vara någon ordning. Du säger, det finns ingen värld åtskild från det du önskar. En annan människa kommer hem och ser exakt samma röra av skor i hallen och blir fullständigt fylld av tacksamhet. Att jag är så glad att mina barn och deras kompisar väljer att vara hemma hos oss. Och alltså, det är helt fantastiskt att de inte är någon annanstans på några skumma ställen där jag inte vet vad de gör.
Mm.
Det vill säga två helt olika känslor. Men det är samma skor.
Det är samma verklighet. Men någonting händer.
Det, här, det finns ingen värld åtskild från det jag önskar. Jag skapar mina känslor utifrån hur jag väljer att tolka de här skorna. Så är det. Och så är det hela tiden. Det är fantastiskt. Jag kan. Och fri vilja betyder att jag kan välja att tänka det ena. Eller jag kan välja att tänka det andra. Man kan säga fri vilja betyder att jag kan välja att tänka precis vad jag vill tänka. Det är en otrolig gåva till människan. Jag kan välja att tänka det om dig, eller jag kan välja tänka något annat om dig. Okej.
Okay. Mm. Ja, just det. Men då infinner sig ju den där hårda följdfrågan. Då. Är det samma sak om man är fånge i Auschwitz och står inför gaskammaren? Man står och köar där in.
Alltså, okej. Okay. Det gäller samma sak där, fast det har vi väldigt svårt att kunna ta till oss. Naturligtvis gäller samma sak i vilken situation jag än är. Och det är väldigt kusligt att därför att man provar med sådana hemska extremexempel. Men det finns olika sätt. Ingen av oss har varit där, så vi vet inte. Så när man tar det exempel, vi kan inte referera till det, men ta ett annat exempel. Ja, ditt barn, de ringer från sjukhuset och ditt barn har visat sig ha en svår sjukdom. Så finns det fortfarande olika sätt att reagera på det. Det vill säga, jag kan välja att gå in i en väldigt sorg och smärta och olycka. Eller jag kan välja att se under hur vi kan hantera detta. Man kan ta andra exempel. Ja, och hemskt, och vilken olycka, för nu la de ner fabriken och jag är arbetslös. Mm. Och det var en fruktansvärd olycka. Men man kan också tänka, nu la de ner fabriken. Vad kommer att hända i mitt liv nu? Vad kan jag göra i mitt liv nu? Är det sant för mig att lycka är ett val? Det är sant för mig. Och det vet jag är ju väldigt provocerande för människor. Mm. Och det är väldigt svårt att klara av. Det är en av de sakerna som man kan säga inom personlig utveckling är någonting som verkligen kan jag lära mig att klara av att välja lycka. Vad än händer. Jag menar, kan jag välja att komma ut på gatan och få ett parkeringsböter? Kan jag då välja? Självklart kan jag det. Jag har hela tiden ett val. Jag kan ju välja, gud, 800 kronor och stå så här. Eller jag kan välja, så intressant. Det är ju inte parkeringsvakten som har parkerat bilen. Det är jag som har parkerat bilen. Och kan jag lära mig, jag måste tydligen lära mig att läsa på skyltarna och datum lite bättre. 800 kronor kostar lektionen. Tack så mycket. Det är två gärna två olika sätt.
Konsulter tar ju mycket mer betalt.
Kan man säga. Men för mig är lycka ett val. Och det är ingenting jag klarar av. I mängder av situationer klarar jag inte av det. Men det är absolut sant att i varje situation så finns det två. Ett annat sätt att se på den händelsen. Och då, det är naturligtvis jättebra varje gång man blir irriterad och störd. Frustrerad och förbannad eller vad än det är. att stanna, finns det ett annat sätt att se på den här situationen? Det klarar man inte ofta i nuet, men det finns alltid ett annat sätt att se på den här situationen.
Men nu vill jag ställa några personliga frågor här. Ja, för att, ja. Att du åkte till USA där alldeles efter att filmen Älskar mig hade premiär. Ja. Och som jag minns det och diskussionerna som de var med, ja, du överskred budgeten och Palme blev mördad. Vad var det, samma kväll som du var premiär?
Ja, det blev.
Ja, det var många såna här omständigheter som spelade, som gjorde att vad ska vi sätta för rubrik på det där? Hur gick det med filmen Älskar mig? Det gick inte kanske så bra.
Ja, det beror på vad man menar med bra.
Ja,
det kan man, den fick inte 1,5 miljon besökare. Det kanske ingen film hade fått som hade premiär samma natt som de mördade Palme. Mm.
Men det var, visst var det mycket som strulade där. Och jag bara funderade, var det där för du åkte till USA för att liksom se hur ska jag hantera det här? För låg du inte och vred dig på kvällarna när du skulle somna?
Nej, hela den perioden hade en väldig betydelse för mig. Därför att jag var så frustrerad, så störd, så hade så många konflikter med så många människor. Alltså, du skulle inte känna igen mig om du hade träffat mig då. Jag hade liksom stora ringar under ögonen, sov inte på nätterna. Och allting var totalt upp och ner, tyckte jag i mitt liv. Och då fick jag via en kompis höra talas om det här stället, The Option Institute. Och det intressanta är att kursen som jag, veckan som jag åkte på, workshopen, den hette Happiness is a Choice, lycka är ett val. Och den som mest skeptiska var väl jag när jag kom till det här stället.
Men du åkte dit i alla fall.
Jag åkte dit i alla fall. Och därför att jag hade sett en video om stället. Men jag åkte dit. Och idag kan jag säga att det var det absolut bästa som har hänt mig. Jag fick absolut klart för mig att varenda tanke jag tänker så kan jag välja att tänka en annan tanke. Varenda tanke jag tänker skapar antingen en väldigt frid och närvaro i mig eller någon form av störning, irritation. Varenda tanke åstadkommer antingen det eller åstadkommer en störning. Och jag väljer hela tiden mina tankar. Mm. Och det var en form av att träna sitt tänkande helt enkelt.
Men vad blev då tankarna om hur det hade gått med Älska mig?
Ja, det var helt oväsentligt, för det tillhörde det förflutna. Det fanns ju bara nu och framåt som var intressant. Tankarna om den perioden är att det fanns mycket att lära. För mig fanns det hur mycket som helst att lära. Det var de viktiga tankarna för mig. Inte att sörja, eller det fanns inte på kartan. Det vill säga, den fick inte 1,5 miljon tittare. Ja, den fick 85 000 tror jag det var i Sverige. Och mängder av människor sa att det är den bästa filmen de har sett. Och så vidare. Va? Den hade större publik i Danmark än vad den hade i Sverige. För det hade de inte skjutit någon statsminister. Det vill säga, verkligheten var det den var. Så det var en jättebra övning för mig. Att tolka verkligheten. Det finns ingen värld åtskild från det du önskar. Och så är det varje dag, får vi de övningarna. Och många gånger klarar vi dem inte. Man blir frustrerad, irriterad, förbannad. I sin relation så får man enorma lektioner. Eller det pågår hela tiden.
Ja, hur ska man göra då när frugan kommer ner till köket och säger, varför har ni inte ställt in smöret?
Ja,
kylskåp.
Väldigt bra.
Och jag på
att inte gå i försvar.
Ja, precis. Och jag
tänkte, det är den bästa övningen. Ja, alltså, men det har du rätt i. Tack till dig för att du påminner om det.
För då får jag ju lust att säga, men
vad fan, du ställer ju inte in smöret i förrgår.
Jag har ju nyss tagit av det. Så kan jag inte få läsa tidningen i lugn och ro?
Man kan säga att varje gång man går i försvar så kan man säga välkommen till helvetet. En av de grejerna jag ständigt övar mig i är att inte gå i försvar. Och det klarar jag inte alls alltid. Men jag har upptäckt ju mer jag klarar av att inte gå i försvar, då händer det fantastiska saker. Ja, det är bra. Jättebra att du säger. Ja, jättebra att du säger. Tack ska du ha. Det ligger något i det. Men det känner jag inte igen riktigt, kan man säga ibland. Men ju mer jag klarar av att inte gå i försvar, så händer det någonting. Ja.
Jag tycker det är ganska jobbigt att vara lycklig.
Varför är det jobbigt att vara lycklig?
Ja, därför att det är liksom, jag vet att det inte kommer att vara hur länge som helst. Och därför går jag liksom bara mot neråt, ja, bara men mot det sämre. Ja. Guds straff, ja, kommer snart, du ska se det. Ja. Ja. Båten kommer, ja, det, att lossna från förtöjningarna.
Jag kan känna igen det, som du säger. Det är rädslan för att bejaka, tror jag. I mitt fall så handlar det om rädslan för att bejaka sin egen storhet, eller kunna säga ja till livet, handlar det om. Man hela tiden målar upp att olika saker kan hända och man kan inte vara lycklig. Allting är resultat av trosatser. Lycka vara bara korta stunder är en trosats. Så här bra kan man inte ostraffat må i en annan trosats. Så fort man känner att man nu mår jag jättebra, så finns en tanke, strax kommer någon form av olycka och bestraffning. Och så slutar man. Det är ju bara nonsens tankar. Det är ju trosatser som jag har. Det är ju bättre att ha en trosats som bejakar lyckan. Jag har all rätt att må bra. Jag har all rätt att må bra. Jag har ingenting att klaga på. Jag har allting jag behöver i detta nu. Just nu har jag allting jag behöver. Det är alldeles självklart för mig att det enda uppdrag jag har i mitt liv, det är att göra mig själv lycklig. Den bästa pappan, det är en lycklig pappa. Och den bästa mamman är en lycklig mamma. Och den bästa förskolefröken är en lycklig förskolefröken. Och den bästa piloten på SAS är en person som mår bra och är välbefinnande och lycklig. Och det gäller över hela, för vem det än väljer att titta på. Så att det är en fantastisk målsättning för mig, att lära mig att bli mer lycklig. Sluta vara offer, kan man säga.
Sen kan man översätta det också till att vara ansvarig då för sina tankar.
Ja, självklart. Det är ju exakt att vara ansvarig för mina tankar. Det är precis vad det handlar om. Eller lära mig att ifrågasätta mina tankar. Tankar är antingen sanna eller falska. Och tänker jag en negativ tanke om någon, vilket vi alla gör hela tiden, vi tänker olika dömande tankar, de går i ett kör, men är den sann, stanna och ifrågasätt, kan jag vara absolut säker på att den tanken om den där personen är sann, eller bara reta sig på någon för att den sitter och sminkar sig på tunnelbanan mitt framför mig, alldeles otroligt sminkad, men hon sminkar sig alldeles för mycket. Hur kan jag veta vad som är det alldeles sant att hon borde inte sminka sig på det sättet? Är det sant? Kan jag vara absolut säker på att det är sant att hon inte borde sminka sig på det sättet? Självklart kan jag inte, för jag vet ingenting om hennes liv och vad hon har för sorger eller vad det nu är, och inre trauman eller vad det än är. Jag vet ingenting.
Och samma är väl när man ligger i sängen och ska somna och fantisera om sina fiender och deras egenskaper och så. Då är ju min erfarenhet att när man sen har om man träffas då och lär känna varandra,
så det är klart att det händer någonting.
Ja, då är det ballongen, eller det blir som ett moln och sådär.
För vi har ju alla säkert haft någon fiende som vi sen har blivit god vän med. Och då såg man det, att alltihop var ett resultat av tanken. Och nu är man jättegod vän med den.
Det är väl ganska spännande.
Ja, det är väldigt spännande. Det är det. Varje negativ tanke som jag har, vilket man har varenda en, det har i alla fall jag råkar ut för att ha det. I ett kör så kan det komma upp olika negativa tankar. Och jag kan tänka mig, och det betyder ju att man har otroligt mycket kvar att lära sig. Så är det varenda gång man blir irriterad, förbannad och störd. Så är det att jag har någonting att lära mig. Det finns ett annat sätt att se på detta.
Är det aldrig rätt att bli störd på någon annan? Någon gång.
Ja, just det, man vill gärna hitta att det ska vara det.
Så vaknar man en morgon och så har någon liksom demolerat ens bil eller något sådär. Ja, vad är man inte, ja. Då måste man få lite större.
Ja, det tycker man. Jag håller med. Ja. Man tycker det. Jag kan hålla med att man kan tycka
cykel,
det.
Eller
men det hjälper däremot ingenting. Får gärna få bli hur störd du vill. Det finns andra människor som inte blir störda för det. Och kan jag lära mig att välja att inte bli störd för att någon har kört på min bil under natten, så väljer jag det, gärna det, om man kan lära mig det. Det vill säga, man vill gärna tro att ja, det skulle bli ett tråkigt liv om jag inte fick bli störd och irriterad. Och det tror jag inte ett dugg. Jag skulle vara jättetacksam om man kunde lära mig klara mängder av situationer där jag vet att jag kan bli störd och irriterad. Och det handlar ju för det mesta om relationer som man har där man kan bli störd.
Men varför börjar just du och verkligen djupgräva i de här frågorna? Var du en annan person innan du hamnade där?
Nej, man är samma människa hela vägen. Man är fortfarande samma Kaj som är 12 år eller 15 eller 20. Jag tror att mycket handlar om min pappa. Han blev 90 år och som jag tittade på honom så dog han i bitterhet. Han arbetade på SKF, Svenska Kullagerfabriken, hela sitt liv. Men han dog i bitterhet. Det fanns allt för många människor, på chefer och hemska människor på SKF, som han ständigt tänkte på.
Mm.
Och någonstans här, där ska jag aldrig hamna. Där ska jag aldrig. Och det är oerhört smärtsamt att se människor som man tycker väldigt mycket om, ens pappa, bli bitter. Oerhört smärtsamt är det. För man, det är mycket mysigare att se en annan människa, en människa man tycker om, vara lycklig och glad. Han kunde vara lycklig och glad i perioder, men återkom ständigt i bitterhet till hur det var på det hemska SKF på den tiden. Men där ska jag aldrig hamna. Jag bestämde mig för det. Och träna mig systematiskt här uppe i huvudet. Det är ju bara, det är en ren träning. Det är ju jättetråkigt att vi inte har det som ett huvudämne från första klass i småskolan. Lär känna dig själv och hur du fungerar. Det skulle vara fantastiskt. Hela Sverige skulle bli ett helt annat land. Ett fantastiskt framgångsrikt land. Om vi systematiskt var hela nian, hela gymnasiet, ständigt på schemat fanns det ett ämne där man lärde sig hur jag funkar. Och hur jag kan välja att tänka andra tankar om mig själv och om andra människor och vad som händer. Vi skulle bli ett av de mest framgångsrika länderna i världen och vi skulle få alla de här sjukkostnaderna som bara ökar och ökar och ökar, människor mår dåligt, skulle försvinna.
Jag tror du det, att det beror på?
Absolut.
Utbrändhet
och stress är ju för att jag inte har lärt mig värdera mig själv högt. Utan jag vågar inte säga nej, och hur många fall som helst, men jag vågar inte säga nej, utan jag tar på mig mer och mer för att jag måste vara lyckad. Och till slut så säger kroppen från utbrändhet. Och en del människor kan efteråt säga att det var det bästa som hänt att jag blev utbränd, för då förstod jag detta. Jag hade inte värderat mig själv tillräckligt högt. Det är ett resultat direkt av att jag inte värderar. En människa som värderar sig själv högt, lärt sig att värdera sig själv, säger att det här kan jag inte göra mot mig själv och ändra på verkligheten eller sluta på den arbetsplatsen eller vad som.
Mm. Men vad händer då om man ser upp sig?
Ja, det måste man
vara på parkbänken istället.
Det måste man ju inte göra.
Nej, det måste man inte göra, men så brukar jag, det är min skräck är parkbänken.
Ja.
Jag har sett kompisar och kollegor och sådär som det har gått illa för. De har sagt upp sig och velat börja om på nytt med något annat. Och så sprack det och så.
Ja. Det kan man naturligtvis vara rädd för. Att jag slutar att ta ansvar i den situationen.
Ja, eller rädslan för att det ska bli sämre. Tänk om gräset är jätteobehagligt där borta. Ännu obehagligare än vad det var på SKF då, eller vad det nu är för något.
Jag förstår inte riktigt vad du
menar. Ja, att man är rädd för att ta initiativet och göra bra för sig själv. Välja det.
Det kan man självklart vara. Man är rädd för att sluta på den arbetsplatsen där jag inte mår bra och de andra mobbar mig. Därför jag vet inte, kommer jag överhuvudtaget få en anställning på något annat ställe?
Precis, ja.
Och det är ett val jag har ju att göra. Och den människan som värderar sig själv väldigt högt, den väljer att sluta. Och har tillit till att det kommer att hitta någonting där jag får mycket bättre resultat eller bättre människor runt omkring mig. Det kan vara lätt att säga, men det är ändå sanningen. Vi lever i ett fritt land, vi är inte slavar. Med kedjor runt fötterna. Vi är fria människor. Jag kan välja att en skilsmässa kan vara en traumatisk upplevelse för en människa, och den kan välja att gå och hata den där exet i 10 år och förstöra sitt eget liv. Eller den kan, jag övar mig nu att släppa det förflutna, för det finns inte längre. Och det är en fråga om disciplin och tänkande i huvudet. Projektioner, det är när jag löser ett eget inre problem som jag inte vill kännas vid genom att lägga ut det på någon annan. Det är att projicera ut. Och jag tror i mitt fall så började det länge sedan. Alltså, jag är 7 år, 1945, andra världskriget är slut. Och jag bor i ett hyreshus i Göteborg där våran granne är konduktör på SJ, och han samlar in alla tidningar och lägger i källan från tågen när han kommer hem. Och han har med sig, där ligger en bunt med C. Det var en bildtidning som fanns på den tiden. Och jag sitter i källan, för det är en vanlig glödlampa där, och tittar på bilder från Auschwitz. Och jag är 7 år. Det är en upplevelse jag aldrig glömmer. För det första så ser jag likhögar, jättelika likhögar av utmärglade människor, döda människor. Jag ser berg av glasögon, jag ser magra människor, jag ser de värst fruktansvärda bilder. Och jag ser också SS-soldater och SS-officerare. Och någonstans där kommer den här tanken, det här ska jag en gång förstå. Och sen, det har förföljt mig hela, jag har ju flera meter här inne om att förstå nazismen och Auschwitz. Idag tror jag att jag förstår det. Det är inte så konstigt att Auschwitz kan hända. Det händer hela tiden på alla olika ställen. I varje skolklass där någon mobbas är ett litet Auschwitz. På varje arbetsplats där man mobbar en annan människa är ett litet Auschwitz. Man löser inre problem genom att hitta någon som man kan skylla det på. I Auschwitz-exemplet så är det ju att nazismen valde ut judarna, och man började göra karikatyrer av dem i tidningarna. Man började likna dem vid råttor. Man hade bilder av judar med råttor runt omkring och så vidare och så vidare. Och varje sådan är en projektion. Och alla projektioner, det vill säga en attack på en annan människa, den skapar alltid skuld i den som attackerar, och det måste bekräftas, och nästa gång blir det något kraftigare. Alla projektioner leder i sin förlängning förr eller senare till någon form av död, förintelse. Det är så att säga otänkbart att tänka sig att Hitler skulle lyfta en telefonlur och säga, jag har haft fel om judarna, stoppa alla tåg till Auschwitz. Det är otänkbart att tänka sig. Ändå hade han fel hela tiden. Så att säga, varje tanke som man hade om denna folkgrupp var icke sann. Var aldrig ifrågasatt. Och resultatet blir alltid i sin förlängning förintelse och död. Så därför är det otroligt fantastiskt att pröva att förstå en sådan sak som exempelvis Auschwitz, som sker ju på andra sätt och har skett genom hela tiden, genom hela vår historia på olika sätt. Sker om och om igen. Men när det sker på en arbetsplats så ska man inte säga eller tro att det är någon skillnad. Den andra grejen som finns att lära av det, skulle jag själv kunna vara en av de människorna? Skulle jag kunna vara en Gestapo-vakt så att säga?
Det blir intressant.
Vilket jag skulle naturligtvis kunna vara.
Men för att få lite så här mer vardagsperspektiv på det där med en projicering, vad kan du ta något från ditt eget liv eller som du tänker? Ja, men nu projicerade jag ju.
Gör man hela tiden. Ett kör. Så fort man tycker att någon där ute är ett problem, för ett inre problem. Jag menar, om jag står och har en föreläsning, nu händer inte det att jag kan bli irriterad när människor kommer för sent. Men om jag backar 30 år i tiden och jag står och har en föreläsning och det kommer människor 10 minuter för sent, så kunde jag på den tiden bli irriterad och tänka de borde skärpa sig. Mm. Det är ett typexempel på vadå, varför skulle de skärpa sig? Jag vet ju ingenting om dem. Men en sådan tanke är en attack på de människorna. I det ögonblick jag gör den attacken så förlorar jag all min egen spontanitet och all min närvaro. Jag förlorar den allt fantastiskt, all äkthet etc. direkt. Men varför? Så det är vardagssituation där jag löser ett inre problem och någon form av rädsla. Folk borde komma i tid. Är det sant att de borde komma i tid? Hur kan jag veta vad som är bäst för dem? Jag vet ju inte ens vad de har varit med om. De kan ha haft allt möjligt. Ja, kört ett barn till akuten och kommit till allt. Det vill säga,
jag måste till Kajs.
Varför tar jag inte emot dem kärleksfullt? Det är inte klart. När jag ser det och börjar fråga mig hur kom så att jag är lärd och uppfostrad på ett så galet sätt, så händer det något fantastiskt. Sådana exempel kan vi ge hur många som helst.
Är det uppfostran eller är det liksom en slags försvarsreaktion för jaget? Eller? Så har jag tänkt på det. Att om jag nu erkänner att det här är bara mina projiceringar eller mina negativa tankar om den andra människan som inte har en blekast dag. Ett sätt att skydda mitt jag, som ju mer man tänker på det är liksom en förkonstruktion.
Ja, det är att skydda mitt ego. Det är mitt ego som ligger bakom allt detta. Och det andra alternativet är att vara väldigt kärleksfullt mot de människorna. Då vinner jag ju hur mycket som helst. Och sådana exempel är väldigt svårt, har jag upptäckt, för ganska många människor att ta in. Därför att om vi bara tar ett sådant exempel så börjar man genast att tänka undantagen. Men ska alla folk få komma när de vill på jobbet? Nej, men det är liksom inte det handlar om. Det handlar om vad jag ju valde att göra just i den stunden, i nuet. Så valde jag att attackera de människorna. Jag tyckte att verkligheten skulle vara annorlunda. Man är ju kokor.
Ja, kunde de inte respektera dig lite bättre?
Alltså jag...
Här har du stått och förberett dig för en föreläsning.
Den som inte respekterar några, det var ju jag. Jag respekterade inte dem. Det är sådana enkla exempel. Sådana projektioner sker hela tiden. Man överför på andra för att jag själv inte kan vara tolerant, för att jag själv inte kan vara tillräckligt kärleksfull eller vad det än är. Otroligt lärorika exempel.
Och i sin förlängning då, i sin förstoring, om det vill se riktigt illa så kan får man, du Auschwitz.
Ja, absolut. Det slutar med, kan sluta
eller,
med det.
Kommunisternas rensningar. Miljoner döda.
Det är riktigt. Hade omvärlden kunnat se att den allra räddaste och mest förtvivlade människa var Hitler, så hade man kanske kunnat hjälpa honom och förhindrat katastrofen. Det är naturligtvis en otroligt liten människa som har en sådan inre fruktansvärd både självförakt, inre hat som måste projiceras ut. Och läser man Hitlers barndom, den här tjocka boken som Alice Miller har skrivit, ja, då kan man förstå. Han hade ett otroligt helvete. Så, alltså det. Mm. Men man kan lösa det på andra sätt. Bergman berättar om ett fruktansvärt helvete som han hade i sin barndom. Men han valde att kanalisera det genom konst istället. Genom att vara skapande. Alltså det finns olika sätt.
Du sa förut här något i stil med om längtan efter äkthet. Jag tänker på det när jag mötte dig tidigt i din karriär. Du gjorde bland annat en tv-serie som heter Ur asfalt och djungel med liv och kraft.
Ja.
Och jag fick då intrycket att du var så himla... Ja, du ville verkligen komma i kontakt med de här ungdomarna som du träffade. Mm. Och att kameran fick rulla länge och ni bandade massor. Att du ville åt de där ögonblicken där det var riktigt, riktigt sant.
Det var ett resultat av, alltså jag hade gjort Barnens ö. Och hade varit känslig från tv, men jag var fortfarande anställd på tv. Och då kom jag tillbaka och då sa hon som var chef då, fundera på. Du får göra precis vad du vill. Men fundera på vad du vill göra. Och då satt jag en hel sommar. Jag beställde fram alla ungdomsprogram som fanns. Som tidigare var gjorda. Från alla olika. Från Umeå och Malmö och så vidare. Och hade en hel bunt med kassetter. Och satt ensam i ett visningsrum. Med en sån här dosa. Där jag kunde stanna. Backa eller snabbspola framåt. Och så satt jag fullständigt så här alldeles totalt liksom naken öppen och tittade på ungdomsprogram som var gjorda. Och så kände jag efter de få gånger det hände att jag stannade och ville backa. Det hände ett par få gånger. Vad var det som gjorde att jag valde att det skedde, sa det.
Kommer du ihåg något?
Ja. Jag kommer ihåg precis. Det var alltid när det var någon som var fullständigt, absolut, totalt närvarande, levande och pratade med entusiasm om någonting som var fantastiskt. Jag minns att Annika Holm hade gjort ett tv-program och där fanns det en pojke, jag kan se honom framför mig än idag. Alltså han kanske var 12 år som hade uppfunnit en liten manik som kunde spara ström. Mm-hmm. Ansåg han. Och jag såg den där killen prata om den där mekanismen. Då liksom hände någonting med mig. Och då stannade jag och backade. Och så ville jag titta på det. Men de flesta ungdomsprogram, det var om hemskheter, narkotika, grejer där. Och ungdomar som satt på... rutiga kuddar i någon tv-studio och sa olika saker. Jag kände, det här är inte sant. Det är inte sant. Och jag ville bara snabbspola. Och jag ville bara snabbspola. När jag hade sett en sån här så kallad autentisk, positivt energigivande sekvens. Den kunde vara väldigt, kanske bara 30 sekunder. Men jag lade märke till hur jag mådde efteråt. Jag lade märke till när jag skulle gå upp till matsalen på Sveriges Radio och gick upp till de här trapporna där, så var jag en helt annan människa. Jag såg knopparna på träden, jag hörde fåglarna, men jag hade suttit och sett om någon hemska narkotikaproblem det var i Karlskoga eller var något liknande och kände jag ville bara snabbspola. Så gick jag, var en annan person som gick till matsalen. Jag gick så här och såg bara fimpar i marken. Det lärde mig något enormt. Mm. Men,
ja, det är sånt här som får mig att stänga av radion idag. Om jag hör en programledare.
Så kan man hända.
För konstlad eller någonting. Man märker det. Det sätter sig i nervsystemet på något sätt. Ja. Det är något här som inte stämmer. Ja,
exakt.
Det här är lögn eller vad man ska säga.
Någon form av lögn är det alltid.
Och då stänger jag av.
Alltså, det lärde mig här någonstans så står det väl det. De enda filmer som är värda att göra, det är de som kan ge någon form av känsla och hopp. Allt annat är meningslöst. Det blir väldigt tydligt för mig att det som ger mig som en positiv känsla, det är när jag möter någonting som är absolut autentiskt. Det vill säga, man är i sitt sanna jag. Det smittar över och jag får alltid en god känsla av det.
Mm. Men visst är det märkligt också att du behöver smitta ansträngande för att känna igen det. Du ser det, då vet du. Kolla bra. Här, det här är det sant.
För man kommer i närheten av det som vi alla djupast längtar. Det jag allra störst längtar efter i mitt liv, det är att vara fullständigt nära en annan människa. Där vi bägge två är helt utan rädsla. Där vi fullständigt, bägge två är fullständigt närvarande, autentiska. Jag kallar det för ett heligt ögonblick. Man upplever sådana stunder att tiden stannar. Jag är precis den jag var ämnad att vara. Och den andra personen är precis den han eller hon var ämnad att vara. Man är totalt i kärlek. Den andra är alltid vacker och så vidare och så vidare.
Men jag menar att det behöver inte alls heller vara kärlek så länge man upplever ärligheten på något vis. Jag kan förstå att det kärleksögonblicket också kanske som en extra förstärkare. Men om jag nu tar det där, lyssna på en radiopratare till exempel, ja, så räcker det med att det är sant det som sägs.
Det räcker att det är sant,
ja.
Men du värder dig för det här ordet kärlek. Men antingen så har jag rädsla eller också är jag totalt närvarande. Då är jag i kärlek. Det finns bara de två känslorna. Antingen rädsla eller kärlek. Och det känner jag direkt. Så fort jag har fördömt någon så förlorar jag den. Det är som en kompass inuti mig som säger direkt. Men den längtan har varenda människa att komma. Men det är också det som skrämmer oss allra mest. Men det har vi allra mest längtar efter. Det är förening med en annan människa. Att vara precis helt den jag var ämnad att vara. Så om jag kan skapa det så att säga på film, att människor är helt autentiska, då kan människor i biosalongen uppleva precis samma sak. Och då kan de komma i närheten av. För det första kan man känna medkänsla, man kan känna empati och så vidare. Men jag kommer också i kontakt med någonting jag tycker om hos mig själv. Den som jag nästan hade glömt av att jag kunde vara i kontakt med. Och det var ett av målen med Så som i himlen, att verkligen skapa det. Skapa att publiken skulle komma till en känsla av ja, jag är bra som jag är. Jag har någonting fantastiskt i mig. Jag är en unik människa. Det var målet att skapa det. Och det tog 10-15 år att göra det manuset.
Vilken är din favoritkaraktär i filmen? Just med, just med tanke på det här.
På en utav dem. För alla är sidor av mig själv. Även prästen och även Per Moberg, misshandlaren. Och
jag menar att du måste inte värdera skådespelarinsatsen, utan jag menar rollen.
Alltså, den som jag riktigt känner, det är ju prästfrun. Alltså. När hon har sin uppgörelse med prästen.
Ja.
Och snackar om vad kyrkan har gjort och delat ut skuld och skam och förminskat människor bara för att få makt.
Ja, nu får det vara nog.
Ja, den är så bra. Där är det jag själv som står och skriker detta.
Ja, jag gillar prästens roll. Eftersom han skapar det här motståndet, kan man säga. Ja, men att man också förstår att han, ja, att han är instängd i det.
Han är ju en skugga, ja, av Daniel i filmen. Alltså, Daniels den gamla, han har ju varit dirigent i en exakt likadan dömande och styrande värld. Så Stig, prästen i Sotom himlen, är Daniels skugga. Och han är också en bit av mig. Samma manliga jag har jag ju själv haft och har fortfarande kvar. Dömande, auktoritärt, rädsla. Ja, men det är spännande med att prata om äktet.
Ja, det blev ju väldigt äkta i tv-serien där. Det är dags för en repris kanske. Plocka fram den nu. När gjordes den? Det var 70
Nej, det var ju då efter Barnens sö som hade premiär 82. Så någonstans 83-84.
Jag bara vill se tidsuppfattning.
Men det var målet att skapa så absolut långa sekvenser, oklippta sekvenser som möjligt av total närvaro och äkthet. Och det skedde något mirakel när de sedan sändes. Folk blev helt galna. Folk ringde och sa jag grät och satt på ett hotell och såg något ungdomsprogram. Jag bara grät. Mm. Ja, man varenda människa har samma djupa längtan. Och de var ju alldeles sanna, alldeles fantastiska. Så ibland tänker jag att den där tv-serien Ur asfalt och djungel med liv och kraft, det är det bästa jag har gjort. Fortfarande om man kommer någonstans så är det människor, jag var 14 år då och satt och tittade och så vidare. Ja, man kommer i kontakt med en väldigt, någonting väldigt gott i mig själv. Och det glömmer jag aldrig av. Så att jag tycker att väldigt mycket i dagens tv skulle kunna se helt annorlunda ut. Men det är ett annat ämne.
Tack för att du sa det, så slapp jag säga. Ja.
Var enorma trauman och sår att hela, naturligtvis.
Ja, jag tänker det.
Men jag såg det fantastiskt, vad heter en ung flicka, jag såg på YouTube. Man kan ju se fantastiska saker där och man kan se hemska saker. Men jag såg en intervju av en kvinna som alltså hade blivit hemtagen när hon var typ 11 år, va, och hållit i ett av en galning, hållit i fångad, infångad i ett år och blivit ständigt våldtagen, och nu är hon då 15, hon var nog 18-20, men som har kan förlåta det som skett, inte acceptera det, men bli helt totalt närvarande och bara har ser att det har lärt mig någonting, det har gett mig någon erfarenhet som ingen annan människa har, och jag tänker inte gå och hata den personen och låta det förgifta mitt liv. Men det är väl en av de största lektionerna som brukar stå på min lista när jag skriver upp vad är det viktigaste för dig, Kai, att lära dig. Så brukar jag göra en sån lista med jämna mellanrum. Och först på listan brukar stå att lära mig så snabbt som möjligt förlåta en annan människa.
Och dig själv.
Och mig själv också. Absolut, det ingår.
Det är riktigt. Det är väl kanske det svåraste, tror jag.
Det kan vara bara
för mig i alla fall. Jag kan gå och gräma mig att jag har gjort dumma saker. Ja, förlåter inte mig själv för det.
Men den står först.
Och då går man ju och lever i ett slags skuldpaket. Ja. Det är inget kul alls.
Men det, jag säger inte att jag klarar av det att göra i mängder av situationer. Jag inte klarar av det att göra det omedelbart. Men om man har blivit förbannad eller irriterad på en annan människa, så efter 2 dagar så kan man kanske komma hit. Varför förlät jag inte den personen omedelbart? Mm. Så har du sparat mycket energi.
Jo, för det är ju. Om man vill spara energi, det är viktigt.
Och nästa grej som står på listan, som man brukar, det här att inte ta någonting personligt i en relation eller vad den är. Ja, det handlar om den människan. Den ger nu uttryck och berättar ju, när den står där och är arg eller vad nu är, så berättar den bara om sig själv. Det har ingenting med mig att göra. Och det är att tänka det, att klara av alla situationer utan att ta det personligt.
Mm. Jag tänkte jobba i servicebranschen, bara bli utskälld av kunder i parti och minut.
Ja, det blir
lite aldrig lättare exempel.
Ja, men där behöver man ju aldrig ta något personligt.
Nej, men
men det behöver man ju inte göra.
Nej, det behöver man inte göra. Nej,
precis.
Men känslan som bubblar upp ändå.
Ja, det är klart.
Varför? Mm. Mm. Varför råkar jag ut för det här?
Ja. Ja. Om du hamnar i en svår situation så finns det ett syfte med det. Syftet är att du i den här situationen ska träna dig att inte vara offer. Alltså att om vi tittar på Nelson Mandela, han sitter i nästan 28 år i ett stenbrott, instängd, fängslad, och han kommer ut ur detta helt utan bitterhet.
Det är otroligt.
Det är otroligt. Men det står i hans självbiografi en grej som är fantastisk. Alltså, det står där: det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Vilket är helt sant. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Det är helt sant.
Nu vill jag prata film.
Ja, det är spännande.
Jag har gjort några stycken.
Mm.
Vad har du själv för, när du sneglar ut sådär, förebilder? Den där regissören, eller den där filmen?
Ja, det är jättebra fråga. Den är så lätt att svara på.
Aha.
Jag har alltid haft Milos Forman. Nu är han död, han dog nyligen. Milos Forman som en slags, ja, kan jag göra filmen som Milos Forman, skulle jag vara stolt. Om vi tittar på vad han har gjort, ja, som han verkligen har brakat igenom och nått ut, så är ju det Gökboet, och det är Här, och det är Amadeus. De tre filmerna, alla väldigt publika filmer, men också har ett universellt stort, djupt budskap. Det är, tycker jag, att vara mästare. Jag brukar ofta säga att vem som helst kan göra film. Idag kan ju vem som helst göra film. Vem som helst kan göra. Men att lyckas göra en film som både är publik, riktigt publik, och samtidigt har ett djupt inre universellt innehåll, det är svårt. Det kommer några då och då. Kanske kommer en om året ibland bara. Men de är sällsynta. Så Milos Forman, han gör rika, frostiga, roliga, mycket humor, spännande, dramatiska, härliga. Alltså film är entertainment. Det är för mig entertainment.
Okay.
Ja, folk betalar pengar och de ska få en upplevelse. De längtar efter att få en upplevelse. Jag är samma när jag går på bio. Jag längtar att få en upplevelse. Jag längtar att känna väldigt mycket. Jag börjar betala mycket för att få känna någonting. Alltså, den film jag gick och såg om direkt senast. Jag brukar säga det. Vilka filmer går man nästan det där? Man går upp på sjuan, så går man in på nian och ser att jag måste se den en gång till. Det hände väldigt sällan. Gökboet var en sån film. Men sist det hände, det var Slamdog Miljonär. Den gick jag direkt och såg.
Ja, det förvånar mig lite.
Ja, fantastisk
berättelse. Vad var det med den då?
Ja, rik berättelse. Rik, så här, full hand. Ja, underbart att kunna göra en sån film. Då blir jag riktigt avundsjuk.
Mm.
Ja.
Andrei Tarkovsky?
Nej, han är för... Han har gjort sekvenser som är fantastiska nu. Men Klockgjutaren där.
Ja, just det.
Men de är för svåra. Det jag vill ha, det är inte filmer som folk springer benen av sig för att se.
Mm, nej, inte
Stanley
den,
Kubrick inte är däremot den, en stor filmare.
Ingen kanske bred. Ja.
Milos Forman och Stanley Kubrick. De okay. kan vi ta. All right. Det är fantastiskt.
Ja, jag tänkte det poetiska berättandet i Tarkovsky. Om det är något som har inspirerat dig.
Nej,
det
har inte det.
Nej. Ska du göra någon fler film?
Det hoppas jag. Och det finns i huvudet. Det finns i huvudet här bakom. Finns det fyra filmer som jag vet precis. Den ser ut så, den ser ut så, den ser ut så. Och den ser ut så. Och sen är det med mig att för att jag har ju så enorm respekt för manuset. För hur ett manus, allt hänger, har en film ett fantastiskt manus. Då kanske det kan lyckas och gå igenom.
All right.
Så att för mig är det ett tidskrävande arbete att ta fram ett riktigt fantastiskt manus.
Lite Hitchcock-tänk där då kanske. Han var väldigt mycket manusman.
Ja, det var han.
Som gjorde färdigt filmen innan den spelades in, så att säga.
Ja, det är alldeles riktigt.
Ja. Men något åt det hållet?
Nej, det är nog inte det, utan det är själva flödet, symfonin så att säga.
Okay.
Upp, ner. Gå från skratt till förtvivlan och sorg till skratt igen. Och allt det här. Mm. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Ligger hela tiden. Hur ska det gå?
Den där äktheten som vi har pratat om, som vi båda tycker är så viktig. Hur jobbar du rent praktiskt då? Har du någon metod för att tänka hur ska jag komma åt det här? Hur ska jag kunna? För spelfilm är ändå spelfilm, så det är liksom på låtsas. Det är inte dokumentärt att någon sitter där och är ärlig.
Utan jag tror att det är det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det är helt
spelad ärlighet kan man ju kalla det för. Eller hur ska vi uttrycka det?
Det är en väldigt intressant fråga. Men jag tror att det handlar om från skådespelare till skådespelare. Varje skådespelare har sin väg till äkthet. Och en del kan vara mer rädda för att gå till det än andra. Och andra hungrar och bara vill gå till att vara totalt äkta. Om vi tittar på Ingela Olsson, en fantastisk skådespelerska, som ju har bara en enorm hunger att vara totalt närvarande, sann i vad hon än gör. Så att det är helt underbart att få arbeta med den. Men en annan skådespel kan ha rädsla och behöver kanske pushas mycket mer för att komma dit.
Jag tror du har uttryckt någonstans att filmen är ändå ditt medium. Är det inte det?
Jag älskar lika mycket att göra film som att föreläsa. Jag tycker det är lika roligt.
Okay.
Det är enormt roligt att föreläsa. För att det är enormt möjligt för mig att bearbeta egna saker, flytta fram positioner, säga saker, vara helt sann med olika saker. Men jag brukar alltid prova mig. Om Gud kom ner och sa: nu får du välja.
Jaha.
Du får bara göra en grej till i ditt liv. Nu får du välja. Då skulle jag välja att göra film.
Ja.
För att det är väldigt roligt.
För du får
att lyckas med det.
Ja,
men det är väldigt, man ska veta att det är så många faktorer för att lyckas göra en film som är fantastiskt berörande, har ett universellt innehåll och är underhållande. Och samtidigt når en stor publik.
Eller som jag hörde en skådespelare säga: att göra teater är omöjligt, men ibland lyckas det.
Ja, ibland lyckas man. Det håller jag med om.
Samma med film kanske. Det sägs ju att illamående, eller psykisk ohälsa kallas det för nu för tiden. Att det ökar. Jag är inte så säker på att det faktiskt stämmer. Men vad har du haft för tankar om när du har stött på det?
Nej, det är samma som med utbrändhet. Det är klart att psykisk ohälsa blir en effekt av ett samhälle där de som bor i samhället exempelvis har trosatsen: jag är inte värd att bli älskad, eller jag är inte bra som jag är, jag är ful, etc. Det skapar i sin förlängning psykisk ohälsa. Det skapar ju människor som inte mår bra. Alltså äter man för mycket, röker för mycket, super för mycket, käkar för mycket choklad och blir överviktig. Eller vad det än är. Skapar i sin förlängning ohälsa. Det börjar med varje människa, hur den klarar av att se på sig själv. Hur den kan träna sig att se på sig själv. Om jag ser på mig själv varje dag med negativa tankar, så skapar det i sin förlängning sjukdom och ohälsa. Det är jag absolut övertygad om. Alltså den kortaste vägen, om man skulle vilja öva sig och träna sig att må lite bättre, eller börja tro att lycka är ett val, det är att fokusera på tacksamhet. Att varje morgon tänka på 5 saker jag är tacksam för. Jag är tacksam för mat i kylskåpet. Och här är varmt här inne. Jag har någonstans att bo eller vad det än är. Jag är frisk, jag kan röra mina händer. Ju mer jag fokuserar på tacksamhet.
Men det har vi framlagt som just paradoxen. Vi lever kanske i ett samhälle som aldrig har varit så här bra någonsin materiellt och så.
Det är möjligt.
Men det får någon slags baklänges spegling i det mentala. Vi mår inte bättre för att vi får det materiellt bättre. Saknar vi utmaningar kanske?
Eller? Jag vet inte om det har med det att göra. Det vet jag inte.
Och man måste stiga upp på morgonen och hugga veden för att få värmen i huset.
Det är en väldigt bra tanke. Om man tänker, om man står och duschar varje morgon en halvtimme i en hyreslägenhet, så är det en enorm mängd energi som går där när den halvtimman står och duschar. Men hade jag huggit veden själv som behövdes för att värma vattnet, så skulle jag inte duschat i en halvtimme. Då skulle jag duschat på 1,5 minut. Så är det.
Och tyckte att det var mycket skönare.
Och kanske hade tyckt att det var skönare. Det är möjligt. Det är ju det som är så märkligt. Varje gång vi går och handlar på Coop, så går man där med en vagn och tar saker från illa. Man bara går och tar hur mycket som helst och stoppar i vagnen. Och sen går man dit och så stoppar man in ett kort och sen åker man hem. Man har ju inte gjort en enda sak, någonting, för att få de där grejerna. Jag har inte varit med och grävt. Jag har inte varit gjort någonting där i trädgårdslandet. Eller...
Men kanske klagar över att kassarna är tunga.
Ja, då tycker jag man har mycket att lära och tänka på. Ja. Att öva sig en dag att bara fokusera på tacksamhet, det har jag gjort en gång. Alltså, det var förresten på det här stället i Amerika dit jag kom att åka ganska många gånger, och det var det bästa som hände. Men det fanns en dag där man totalt fokuserade på tacksamhet. Alltså jag är tacksam för den här, alltså att det fanns en jägare som sköt det här djuret, eller slaktade den här kossan som gav mig läder till skon. Och jag är tacksam för att det var några som hade sydd ihop den där med en sula, hade uppfunnit den där maskinen som gjorde skon. Om du hela tiden fokuserar på varenda sak, som jag är tacksam för de som uppfunnit kylskåp och de som uppfann den här boktryckarkonsten, kan man verkligen vara tacksam för, och så vidare och så vidare. Om man får öva sig att gå i det en hel dag, och komma ihåg det. Det var en helt otroligt märklig känsla. Man blev helt salig. Jag är tacksam för att tänka att det fanns folk som uppfann klockan. Ja. Och så vidare.
Och att den blev så liten.
Och det här är ju köpt på Europen. Kostar bara 150 kronor. Det är en perfekt klocka.
Otroligt.
Så jag är verkligen tacksam för att man kan få en klocka för 150 spänn. Och bara fortsätter på detta, så sker något mycket märkligt.
Det där tycker jag blir en bra slutpunkt.
Ja,
jag är hemskt glad och tacksam över att du tog dig tid att träffa mig.
Ja, det är bra.
Kai Pollack.
Tack så mycket.
Rock and roll.